Vad roligt, du lyssnar på Ted och Kai-podden avsnitt 28. Bomfaderi, där får man supa gratis. Eller lyssna gratis. Det är den där snapsvisan, har du hört den Ted?
Ja, jag har väl nog hört den.
Bomfaderi, det är bara jag har den i huvud. Jag har ju alltid någonting i huvud, det har vi konstaterat, en melodi. Och ja, nu är det den. Men jag kan inte texten, men jag har
Men jag tyckte det var intressant att när du sa supa gratis, men att du ändrade dig till här kan man lyssna gratis. Att är det likställer du att inta alkohol? Nej, men att lyssna på den här podden.
Det blev ju märkligt att jag på något vis indikerar att våra lyssnare sitter och dricker medan de lyssnar på den här podden.
Ja.
Det har vi ju inte fått statistik om. Det kan ju mycket väl hända att det är så.
Mm.
Läste just att alkoholkonsumtionen har gått ner i det här landet.
Jaså?
Det är ju lite överraskande. För att jag har inte sett det åtminstone i min umgängeskrets, men jag är ju författare också.
Ja, och det är ju det som drar upp den här statistiken.
Men tydligen är det i Österbotten och på Åland som man dricker minst.
Ja, men det där har ju två väldigt enkla orsaker. Ålänningar, alltså nu tänker du att den här statistiken är väl baserad på vad de har köpt från Alko, säkert.
Förmodligen, ja.
Ja, så på Åland så köper de ju från båten, och i stora delar av Österbotten så bränner man eget.
Men ålänningarna, alltså åker de då på kryssningar då för att köpa sprit? Så här?
Eller? Alltså säkert så bränner man också eget på Åland. Nu är jag inte så insatt i just det, men jag menar, vi var ju där i högstaden och turnera, och nu verkar det ju som att de bränner eget.
Ja, men nu finns det ju en tradition av det här, och jag tycker ju också nu idag när det är så inne så här med småbryggerier och att alla ska göra sina egna drycker. Mm. Nu är det här stora distilleriet i Österbotten utanför Vasa i Churro, som ju gjorde en gin som blev världens populäraste eller världens godaste.
Ja.
Och nu tror jag att det här kommer säkert att sporra många andra till att göra en egna brännvinsorter. Och Musha är ju ett brand som de borde utnyttja i Syd-Österbotten.
Mm,
och faktiskt göra en officiell Musha.
Ja.
Jag menar, det skulle ju bli succé. Jag är helt övertygad om saken.
Ja.
Och
med lite så här tomatsmak eller gurksmak eller någonting.
Ja, jag vet inte, jag har aldrig faktiskt smakat Musha. Jag vet inte exakt vad det består av.
Men det är väl bara riktigt, riktigt stark sprit nu.
Ja,
jag tror inte att det
finns, men är det inte smaksatt med någonting då?
Nej, jag tror inte. Jag tror inte att man kan vara så där att man sitter och äter chips och så är man sådär, smaka Musha, det är en av chipset.
Jag gillar alltid att tänka på den här öppna landskap-låten med Ulf Lundell som kryddar brännvinet med johannesört. Jag tycker det är så romantiskt, och så får jag alltid så här att jag längtar till sommaren.
Mm. Jag längtar till, alltså jag skulle vilja ha en sån röst som han, alltså det här sättet som han sjunger på.
Där bryggen.
Att det är liksom så pressat hela tiden.
Brännvin själv med johannesört.
Jag hoppas att jag börjar låta så när jag är äldre.
Exakt, och tills dess så kommer det att låta som du låter. Roligt att ni lyssnar, det här är en svenska Yle-podd.
Ja.
Och jag hoppas att ni sprider budskapet till alla som ni känner som inte ännu lyssnar, att det löns att tuna in på tisdagar och prenumerera på iTunes eller lyssna på oss på arenan eller på SoundCloud. Det är så roligt att vi nu i över ett halvt år har fått sitta och bara prata om det som i stunden känns relevant.
Så är det så roligt också att det vi pratar om engagerar folk. Att det är ju väldigt många som hör av sig via e-post. Vi har ju då en e-post. tedochkai@ylle.fi. tedochkai@ylle.fi. tedochkai@ylle.fi.
Dit man kan skicka frågor och kommentarer. Och nu måste vi ju kanske bemöta.
Jag tänkte just det, för det har kommit ganska mycket om det här ena.
Nåja, jag visste ju att när jag då för några avsnitt sedan vågade öppna mig angående det som väl får kallas för det allra heligaste, nämligen humorgruppen Kai.
Mm.
Jag hade mage att påstå någonting om deras mest kända låt. Min teori var att den är baserad på en bluff.
Mm.
Och precis som jag visste så hade det ju lett till en storm av kritik. Många menar helt enkelt att jag har fel i hövo som tycker så här. De bemöter alltså inte mitt argument, utan de bara tycker att jag borde ha varit tyst. Och så här är det ju. Det var det här jag visste, att okritiskt ska dessa unga gossar från Vörå älskas. Och inget ska få rubba håren på deras gässor.
Men samtidigt så var det ju också, alltså du hade ju också fel det här med den här ena grejen som du...
Nå, till saken hör att på ett plan hade visat sig att jag hade fel. Och det här överraskade mig stort och gjorde mig också ganska imponerad. Jag tycker att det här är ganska genialiskt faktiskt. Mm. Att den här textraden när pojkarna alltså sjunger du var YOLO om du grävde ett dik. Så där lekar man alltså med det faktum att ordet YOLO också betyder jordig på österbottnisk dialekt.
Mm.
Alltså man är YOLO, så är man jordig. Mm. Och det blir man ju om man gräver ett dike. Och det här tycker jag är så pass smart att vi kanske ska spela någon sorts fanfar. Har vi någon fanfar?
Jag kan fixa en fanfar.
Okej, okay. Det här är till er pojkar. Smart. Och, men fortsättningsvis så hela låten baseras ju på en lögn. Och är ogenomtänkt.
Nu tar du ju bort det här.
Nej, men den där textraden är genialisk. Men själva konceptet så håller inte måttet.
Okej.
Så. Fortsätt höra av er. Ted och Kaja till Le.fi. Nessi boen burmo butvo sarvotning som talar sitt så popna popkum så vore vi popnu denna popkum så vore vi lys på Ted och Kaj. Skönt att jogga den här tiden på året. Det är ju knoppar i buskarna och träden, åtminstone här i Helsingfors, och en sån här vårig känsla, doft.
Det var ju alltid när man kom från Österbotten och var en av de lyckliga som fick vara med i stafettkarnivalen.
Mm.
Så var det ju alltid en, det var ju som att komma till Nangijala ungefär, alltså till en sån här Astrid Lindgren-värld. När man kom från Österbotten där det fortfarande var liksom full vinter, och så åkte man i en buss, kom till Helsingfors, och så här gick man omkring med pottfrisyr och tunika. Och det var vår i luften.
Precis. Jag minns faktiskt då från en stafettkarneval som ju är i slutet på maj.
Mm.
Så hade jag, för att jag kanske ville då göra min mamma glad, så hade jag tagit med mig hem en björkkvist som hade löv på sig. För att visa henne att titta, det är sommar i Helsingfors.
Tänk att du har gjort det.
Är det konstigt då?
Nej, det är bara väldigt... No. Jag vet inte.
Men den här fina gesten tog oväntade vändningar på vägen hem i bussen när jag då hade placerat den här kvisten i bagageutrymmet. Och på något sätt...
Så var det alltså en stor? så stor att du inte kunde ta in den i bussen?
Alltså, nu sa jag fel, inte till bagageutrymmet utan i de här, alltså ovanför de här... Hatthullsskåpen som finns. Vad heter det? Bagageskåpen?
Hatthullsskåpen, alltså skåp där man har hatthullor inuti.
Exakt, och där då så var det här säkert en trasig, gammal, dålig buss. För att på något sätt så fick den här... björkkvisten tillgång till luftkonditioneringssystemet.
Så
det började spruta pollen i hela bussen.
Så att det blev liksom en allergidödsfälla.
Det blev, alltså folk blev röda i ögonen, det började rinna, folk började nysa. Och sen kom en arg lärare och det här tog kvisten och kastade ut den genom takluckan.
Och det var sådär, det är mamma alltså. Det var den!
Ja, men det var ju som... Alltså,
det där är ju liksom världens bästa prank att göra mot allergilaget i stafettkarnevalen.
Ja, men i alla fall, det var mina bästa intentioner och jag var en underbar son. Men så istället så orsakade jag anafylaktisk chock för hela laget.
Det var en underbar son men en fruktansvärd elev.
Men annars också är det roligt att springa nu och jag försöker nu jogga så ofta jag bara orkar och hinner. Och noterade här om dagen att jag hade tagit med mig min pappas skjorta hemifrån när jag var hem senast.
Jaha, alltså, sådär att bara snusa på ibland.
Ja, nej men alltså han löper också och sen så har jag varit där då och löpt och sen har jag tagit fel skjorta med mig hem. Och det här levde jag då med då några dagar och tänkte då att jaha, men jag kan väl använda den här nu då ett tag och sen så måste jag väl försöka att köpa en ny skjorta eller så måste jag liksom
alltså det är någon speciell så här löpningsskjorta.
Ja, såna här som är liksom i ett syntetmaterial då, okay. Så att det liksom leder ut svett och så vidare.
Ja.
Men sen så märkte jag ju då nog efter en vecka att inte var det ju pappas skjorta, det var ju min skjorta.
Mm-hmm.
Och att jag doftar som min pappa nu för tiden.
Vad hemskt.
För att jag associerade det här så mycket, för att min pappa var så här nästan elitlöpare när jag var liten. Ja. Alltså helt ändå, alltså inte i något lag, han har aldrig liksom försökt göra en karriär av det, men att han, alltså han löpte jättemycket.
Ja.
Och hade bra tider och har sen liksom tränat och så här. Andra löpare. Och jag minns ju när jag var barn att jag associerade den här toften då med
alltså
min pappa.
Svettlukten.
Svettlukt, ja. Jag tyckte inte att det var en speciellt angenäm doft som barn. Nej. Så att jag föredrog alltid min mammas doft, som ja. Var så här somrig och björkkvistar och så vidare. men att nu då så det här luktar jag uppenbarligen precis likadant själv. Och det är så intressant just att man kan ärva en doft.
Ja, men det är ju inte egentligen så konstigt det, alltså med tanke på så här genetiska uppsättningar och sådär, och att du är en man också. Men vad väckte för tankar det här då?
Dels det här då att jag nu då, för att jag har ju inte känt den här toften då förr då. Så att det måste ju ha någonting att göra också med att jag är ännu en ålder. Att jag börjar svettas på ett annat sätt. Och det här är ju förstås alla tecken på att man åldras är ju skrämmande. Speciellt när man då är över 30 och inser att nu händer det här på allvar faktiskt. Att nu är det downhill här.
Ja.
Så att, men också förstås alltså förundran över att ja, jag är faktiskt min fars son. Och att vi är inte så olika som jag har trott kanske.
Men kan det ha någon så här enkel lösning på det här då? Du sa att du hade varit hemma liksom hos dina föräldrar i SC, och det var där det här förväxlandet, som inte var ett förväxland,
utgick från att det var så det hade gått till. Ja.
Så kan det inte vara en mycket simplare lösning det här då? Din mammas mat. Alltså för att ens diet påverkar ju också ens svett, liksom, för att allt vad man sätter in sig kommer ju ut i någon form. Så kan det inte bara vara det då, att du åt av din mammas mat som din pappa alltid har ätit, och liksom hans svettdoft har då alltid präglats av din mammas köttfärsbiff. Och så nu var du hemma i SC och åt det, och därför så utsöndrade du samma.
Kanske, det har jag faktiskt inte dragit så här långt. Alltså, svett är väl samma som urin, det är väl urinämnen som trängs ut genom...
Ja, så här slaggämnen.
Ja, och det
jag har också läst, tror jag, på någon sån här Instagram-bild att det är smärta som lämnar kroppen.
Ja, det är såna här hemska träningsmems.
Ja, det borde din pappa annars börja med, tycker jag.
Träningsmens.
Nej, men jag tycker det är när han är ute och joggar med sin skugga. Så liksom man ska kunna ta screenshot av den videon och sätta den så här att riktiga löpare har bara en kompis med sig.
Ja.
Sin egen skugga.
Ja, eller som att han löper så ofta att det är bara hans egen skugga som orkar med honom.
Just det.
Men det här syndromet, om man säger så, eller den här insikten går också längre, för att jag har också märkt att jag, när jag hickar, så låter jag som min mamma.
Oj.
Och det här har hänt nog, alltså att jag hickar och sen jag plötsligt, vänta nu, mamma, aj nej, men det var jag.
Det är jätteroligt.
Och att när jag hostar låter jag som pappa.
Ja, när jag nyser låter jag också som min pappa, tror jag.
Ja, och jag minns också att jag som barn var alltid när mina föräldrar då hade olika kroppsljud då, som hicka eller nysningar, så gjorde de det alltid så otroligt kraftigt, och det var som all in, och utan att på något sätt försöka hålla det tillbaks, och jag tyckte att men kom igen nu, att ni skrämmer ju oss, och det där är ju bara dumt, att det går ju att hicka på olika sätt. Men det går tydligen inte.
Nä.
När man kommer i en viss ålder.
Men tänk att man ärver kroppsljud.
Ja. Jag tycker det är otroligt spännande.
Men det är ju igen det då, de här genetiska förutsättningarna, att man har ens struphuvud är av den storleken och munkaviteten är formad som så att hickan låter så där. Det är jättekonstigt.
Ja. Gäller det här alla kroppsljud då? Att, jag tänker, för om allt är format på samma sätt, så måste ju också den här trumpeten som man har i baken vara formad på samma sätt. Det där vet jag faktiskt inte, för att hemma hos oss så var det väldigt tabu det där, att man,
det där
man
blir ju alltså,
släppte sig aldrig så här.
Det blir ju spännande, alltså jag tänker ju nu då på Lo, och han har ju fjärtat en hel del, men att jag skulle inte kunna liksom bestämma ännu på något sätt.
Att det är din eller Janikas asshår han
har fått. För att det verkar ju som att det är kanske 50-50 på något sätt.
Ja, så det är som alltså precis som att en, vet du, mellanting mellan en tuba och en trompet, så kanske en trombon.
Ena skinkan från Pormo och andra från Pargas. Så då blir det ett sånt ljud.
Åh, genetik, underbart det där.
Sly, I am so pumped up for your new show Strong tonight on NBC. Good luck, I'm proud of you.
Det var ju Arnold som än en gång lyfter upp våra spirits här, tycker jag, till oanade höjder. Han riktade ju det här förstås till Sylvester Stallone, men jag tycker, men han riktade också till våra lyssnare.
Jo, men blir det inte också lite, alltså varför säger han I'm proud of you, Sly? Alltså är de inte jämlikar? Men när han gör så där så sätter han ju sig högre upp än Sylvester Stallone.
Nå, de har ju varit rivaler nu, tycker jag, under nästan hela 80-talet.
Men inte har ju Sylvester Stallone någonsin sagt att I'm proud of you?
Jag vet inte, jag följer inte honom på Instagram, för jag tycker han är väldigt ointressant på många sätt. Och en dålig skådis. Och har gjort väldigt mediokra filmer. Alltså sådana här nära på-klassiker som inte sen ändå
har måttet. De här nya rockerfilmerna har väl
har
fått helt
sett
bra.
Dem.
Nej,
men totalt de har ointresserad.
Fått bra kritik.
Sportfilmer, oerhört ointressant. Men vi hade ju tidigare, så vi pratade här i podden då, om att man kan använda Arnolds och hans Instagram-account som en sån här filishöjare.
Jo, jag är så glad att han har gjort en till video nu, så att man kan variera från dag till dag.
Sly, I am so pumped up for your new show Strong tonight on NBC. Good luck, I'm proud of you.
Jag fick svar på tre frågor som jag har funderat på en stund. Jag kan säga dem alla tre, de här frågorna, och så får du välja att om du vill höra bara en av dem eller om du vill höra alla.
Är det här nu då frågor som är så här allmänmänskliga, eller är det frågor som har berört dig personligen bara?
Både och, tror jag. Jag tror att de flesta undrar de här sakerna.
Spännande.
Ja, första frågan. Varför stirrar min hund mig i ögonen när den kackar?
Ja,
det är alltså väldigt vanligt att när man är ute och går med sin hund och så känner den ett behov som måste pressas ut, så medan de gör det så har de full ögonkontakt med en.
Har Lo också ögonkontakt när han skiter?
Nej, okay. Inte på samma sätt som hunden.
Men som du hör så är jag intresserad av frågan, men ta först nästa.
Varför, om man har fått rabies, så varför är man rädd för vatten?
Vattoskräck.
Ja, det kallas ju också det. Men att jag har alltid funderat, varför är man, liksom att varifrån kommer det? Varför är de som är rabiessmittade? Det låter ju som att jag rör mig dagligen med rabiessmittade personer, men det gör jag ju inte.
Ja, jag skulle ju anta att det har någonting att göra med den allmänna psykosen man är i när man har rabies. Mm. Så råkar det nu bara vara en sån grej. Men jag är nog intresserad.
Och sen tredje frågan. Hur suddar man innan suddgummin? Det är också intressant. Det har jag funderat länge på.
Ja.
Alltså, jag menar, gummi är ju en relativt färsk uppfinning. Att hur gjorde man tidigare?
Gummi är ju en naturprodukt, men kanske man inte förstår att använda det som
suddgummi. Nej, det gjorde man inte.
Men jag tänker ju med att man hade ju inte blyertspennor heller säkert.
Om man skrev någonting och ville på något sätt gumma bort det, så vad använde man innan man hade suddgummi?
Med sån här Tippex, alltså som en vit färg som man smetar över.
Nej, inte heller.
Eller... No, ja, okay.
Så vilken vill du höra nu då? Rabies, gummi eller hunden?
Eftersom vi nu är inne på det här med suddgummi, så tycker vi ta den först här. För det här var lite spännande nog. Om det finns faktiskt något sätt.
Ja, det finns faktiskt ett sätt. Om man är utan suddgummi, så kan man göra som de gjorde innan 1770-talet. Och använda bröd.
Bröd?
Mm, de suddar med bröd.
Men nu måste ju då minnas att man skrev ju säkert med bläck eller med någonting starkare än blyertspenna. Och det
kritor.
Borde ju inte gå att liksom snyggt sudda ut någonting med, alltså.
Men helt säkert gick det ju, eftersom de använde det.
Ja, men
så på något sätt gick det ju. Jag vet inte om de åt det här brödet sen. Det gjorde de ju säkert, för att det var ju svält och sådär. Men de använde sig av bröd. Är det inte spännande? Och det var då år 1770 som Edward Nine i misstag plockade upp en bit gummi. Och var sådär att han hade säkert liksom, här har jag brödskivorna och här har jag gummiskivorna. Och så höll han på och skrev någonting, och så var han så inne i det, så att han skulle ta en brödskiva. Och så tog han i misstag en gummiskiva och så suddade han med det. Och så märkte han så här, oj vad den här brödskivan suddar bra. Det här är ju gummi!
Det här är omöjligt att fact-checka. Och jag tycker det är just sån här knyppelkunskap som är vår generations värsta sida. Att vi liksom njuter så oändligt mycket av såna här skrönor och totalt ointressant fakta.
Och vet du vad det bästa med det här var? Att man uppfann suddgummi för att utplåna misstag. och man uppfann suddgummet av ett misstag.
Ja.
Jag borde vi sätter den här fanfaren efter det här.
Mm.
Ja, nu har vi då hundkackandet eller rabies kvar.
No, rabies tar vi då.
Ja, det är helt enkelt som så att när man lider av rabies så har man också otroliga spasmer i hela liksom strupen. Att den är jättespänd hela tiden, så här låter det, ser du? Ådrorna är spända.
Ja.
Så här. Ja. Det är jättejobbigt. Vilket också gör att svällningen försvåras. Att det gör jätteont om man sväljer när man lider av rabies. Det som man också lider av när man får rabies är ju salivutsöndring.
Ja.
Som leder till att man blir tvungen att svälja. Så det gör ont hela tiden. Så därför när de ser vatten, alltså det räcker att de ser ett vattenglas, så blir de jätte... Alltså, de är ju jättetörstiga, för de dricker inte, för att det gör så ont.
Men det förklarar ju inte skräcken.
Nej, men det blir både det, vet du, att de skulle vilja dricka det, men att då skulle det göra ont. Men sen börjar de också utsöndra saliv för att de är så törstiga när de ser det, vilket gör att det gör jätteont. Så att de får fysiskt otroligt ont i halsen när de ser vatten.
Ja.
Så därför så undviker de
Men har man frågat folk med rabies då, eller hur har man tagit reda på det?
Nej, men jag vet inte.
Men var säkert... får du ditt fakta?
Nej, men internet. Men på något sätt så måste de ju ha tagit reda på det här. Men inte har jag läst studierna som det är baserad på. Men du måste ju godta det här svaret. Det är ju intressant. Har du inte undrat varför de lider av vattoskräck?
Ja, men jag tror inte att... Jag är inte som övertygad om att ditt svar är så här enkelt. Att det är säkert en psykologisk sån här psykopatologisk orsak också. Att det som händer i hjärnan så gör att man kanske får olika fobier eller någonting.
När hunden bajsar så stirrar den rakt djupt i ögonen på den person som de upplever att just då måste beskydda den. För att när den bajsar... Så är den ju fucked, liksom, om något skulle hända. Skulle det komma liksom en mammut ur busken då och attackera den, så skulle hon vara sådär att, jaha, nu dör jag då för att korven är halvvägs ut och jag kan inte göra något innan den är helt ut. Så därför så tittar de i ögonen på den som är ute och går med den till exempel, för att så den människan ska bara med en blick kunna varna dem. Och det här har jag tänkt att jag borde testa nästa gång när jag är ute och går med Ronja och hon kackar, så borde jag vara sådär att, shit, en mammut! Och se... Att liksom springa hon iväg. Men att, jag tycker det är väldigt roligt det här också. Och så är det ju också ett test. Att till exempel att om jag är ute och går med Janika och Ronja. Och så börjar Ronja då pressa ut det här behovet. Så kan jag ju se då vem hon tittar i ögonen. Och den som hon då upplever är den som beskyddar liksom mest just då. Och jag tycker det är så fint också. Att hunden är sådär att. Hej, sorry bara, jag skulle måst kacka. Skulle du kunna? Jag vet ju att Jarnos brukar... vakta oss. Men att just nu några sekunder, att om du bara liksom håller uppe.
Men har man frågat hundarna då? Att det här...
Men Kai!
Så påminner det här mig också om en sexistisk vits. Vet du hur man ser skillnad på om det är en man eller en kvinna som har bajsat i skogen?
No.
Nå, om det är en man så är det en hög med skit. Om det är en kvinna så har hon varit lite så här nervös att någon ska liksom se vad hon håller på med, så hon har tittat sig över axeln och så har det blivit en spiral.
Har det blivit en spiral? Har de liksom pratat med kvinnor då när de har bajsat i skogen och haft någon sån här psykopatologisk undersökning med spiralkackande kvinnor?
Jag tycker vi bara tar den där fanfaren. Jag berättade ju om att jag alltid läser kvitton efter att jag har varit och handlat för att se så att kassören har räknat rätt.
Ja.
Jag var på en bar häromdagen och skulle betala narikka-avgiften med kort och så...
För alla från Sverige så narikka är alltså...
Garderobsavgifter.
Precis.
Ja, och det var nu 3 euro stod det, så att... en sån här standard garderobsavgift. Ger mitt kort då till han som tar emot rocken. Och han knappar in då summan. Och så lägger jag mitt kort i terminalen. Så ska jag välja om jag vill sätta på bank eller kredit. Mm. Och sen kommer summan fram. Och sen ska jag slå in min kod. Och summan som kommer fram i rutan är 225 000 euro.
Oj då.
Och så säger jag att nyt meni kyllä jotain väärin tässä.
Som är alltså finska för att nu blir någonting lite fel.
Ja, och så ser den här mannen på displayen och säger oj, kyllä tais männe. Och sen så måste jag ta ut mitt kort och så blir det en liten process då för att cancela alltihopa för att jag redan hade valt betalningssätt och allting. Mm. Så här. Men sen så redde vi nog ut det. Men det var ju ett så oerhört misstag.
Jag tycker också det på något sätt är talande att hur det är att köpa en öl i Helsingfors. För att komma in. Ja, det blir 225 000 euro.
Ja, men det går ju som att göra misstag så här. Att man köper en yoghurt och så råkar de skanna streckkoden två gånger. Mm. Och då ska det väl höras två pip så att man ska kunna reagera.
Ja.
Han måste ju ändå ha slagit in
det, alltså det känns ju
sex
som ett,
siffror.
Ja, alltså det känns ju inte som ett misstag, det där.
Nej, men och så också var det ju det här att ändå fast det är en sån här hysterisk summa så är det ändå bara att slå in sin kod och så skulle det ha varit okej.
Men alltså det är så konstigt också att jag menar man skulle förstå det att om det skulle ha varit 333 333 att han led av någon så här tremor eller tics i pekfingren när han ska slå in siffran 3, då skulle man förstå det. Men att det känns på något sätt så medvetet 225 000. Ja. Att tittar han liksom på dig och var så där att han har nog max 225 000 på kontot.
Och sen om jag skulle ha slagit in koden, för inte det är alltid heller att man som ser vad det här står för. Nej. Att man är så van. Och det här...
Jag har ju någon gång varit rädd att när man ska, liksom att just när det är så där att de slår in siffran, att jag råkar liksom slå in min PIN-kod och det blir liksom siffran istället.
Ja, ja det har helt säkert också hänt. Ja. Och liksom, någon gång har det nog också hänt att om det till exempel har kostat 6,90 så har det stått 69 euro. Så här.
Ja.
Men det här var som en helt annan... På en helt annan nivå.
Men tänk vilka potentiella följder det skulle ha haft då. Att du liksom dagen efter skulle vara sådär att oj, det var så roligt. Alltså vilken kväll. Wow. Hoj. Jag minns inte något. Och sen så skulle du ha farit in på din nätbank. Och så skulle det bara vara minus 225 000 euro. Och så skulle det liksom stå det att det är till det där stället ditt var. Så inte skulle du ju tänka att det var garderobsavgiften.
Nej.
Utan att du skulle nog tänka att du var kanske väldigt givmild.
Och sen att liksom gå då och reda ut det här då. Fadda med ett eventuellt kvitto som man kanske har sparat.
Ja, och så fadda och säga att det här var garderobsavgiften.
Men det gav mig också som inblick i på något vis de rikas värld. För att säkert så finns det ju restauranger och klubbar ute i världen där man tar hysteriska inträdesavgifter. Mm. Kanske inte så här mycket. Men ändå liksom att, och så här, jag minns en dokumentär som sändes om Michael Jackson, det var när han ännu levde, som följde honom då under en helt vanlig vecka i hans liv. Och just när han gick och handlade i sådana här antikvitetsaffärer.
Jag undrar om jag har sett det där då? När han liksom pekar på saker bara.
Han pekar på allting och som, alltså han verkar ju inte heller tänka jättemycket att jag vill... Nej. Ha just någonting sånt här, utan han pekar egentligen på allt och sen så packar de ihop det och körde hem det till honom. Och jag antar ju då alltså att han, eller kanske hans assistent då förstås, så hade ju då ett platinumkort då som de la in och så drogs det då 225 000 euro.
Mm.
Och nu skulle det vara ljuvligt på något sätt. att bara kunna liksom totalt släppa kontrollen och allt man har lärt sig och bara slösa. Lika mycket som min lägenhet kostar bara på någon jävla vas.
Och det är många människor som blir paranoida med garderobsavgifterna. Om du kommer ihåg så för några poddar sen så pratade jag om att jag i radion hade en liten grej där jag skulle hitta på vitsar. Att folk fick kika in början på vitsar och så skrev jag avslutningen på det. Och så försöker vi också att jag i stundens hetta skulle göra en vits.
Det var ju lite som han som gick på lina mellan The Twin Towers. Han var totalt utlämnad åt sin egen förmåga och att allting just då skulle gå bra.
Mm.
Inget skyddsnät. Mm. Och du gjorde det varje dag i live radio.
Exakt. Nu, jag sparar ju ganska många av de här vitsarna. Och nu har jag rotat i mina filer och nu hittar jag. Alltså ganska många av de här vitsarna. Det grämde mig så att jag just då inte hade några bra exempel. Men nu har jag. Så nu skulle jag kunna, alltså att om du går med på det här nu, så skulle jag kunna sätta på någon skojig musik och så skulle jag berätta vitsar i några minuter.
Alltså vitsar som du har skrivit?
Nej, men för jag tänker att vi har ju också gjort det här att riktigt i början av den här podden så gjorde ju du någon form av stand-up och bad mig analysera det. Och det var ju, du drog ju bara en massa Hitler-referenser. Det var ju inte ens känt.
Det här var avsnitt 2 vill jag minnas. Ja. Ni kan lyssna, ni som är intresserade.
Kai pratade om Hitler på en konstig sits som var i en bunker. Så det var mycket opassande.
Ja, du kämpade om litteratur som Ted trodde handlade om nazismen.
Ja, men så jag tänkte att nu skulle jag kunna låta dig göra lite samma sak, att om du vill analysera de här vitsarna.
Ja, eller kanske åtminstone bedöma den, för att ja, om de är så här är du ändå att de följer samma upplägg.
Ja, men för att på något sätt för att signalera att det här är lite annorlunda nu, då så tänkte jag kanske vi sätter på någon skojig musik eller någonting som passar.
Ja.
Den här till exempel.
Helt okej.
Okay. Ja, nu börjar vi då. Och nu är ju de här vitsarna då inte någon speciell ordning eller sådär. Och det är ganska många så jag tar inte alla, men jag tar några. En färgblind man och en clown gick in i en bar. Den färgblinde tittade på clownen och sa: vad jobbar du med då?
Ja, ganska smart.
Ja.
Faktiskt, är det där din egen?
Jag vet inte. Ja. Det känns som att det inte är min egen, för den känns så uppenbar.
Det låter också som att kanske du, Stefan och Staffan skulle kunna hitta på den.
Nej, det låter så uppenbar. Det är ju alltid sådär att om man kommer på en uppenbar vits så tänker man att okej, det kan ju inte vara jag som har kommit på den här. Men det var någon som kickade in, för den blir en man och en clown. En golden retriever och en ost gick in i en skola. Osten frågade hunden: vilket är ditt favoritämne? Hunden sa: matematik. Osten sa: mitten mozzarella.
Va? Mozzarella?
Ja. Du vet, allt man kallar religion kallar man tirella.
Det är säkert, kanske några gör det, men mozzarella, ja.
Okej.
Okay, det var dålig.
Det här är en lite längre vits. En kaktus och en igelkott gick in i en ballongbutik. Hej, sa igelkotten, jag skulle ha en sån där ballong som inte spricker. Jaha, sa ballongbutiksägaren, fast någon sån finns nog inte. Jag sa ju det, sa igelkotten åt kaktusen, och då började kaktusen gråta. Då sa igelkotten: spara tårna, du ska tillbaks till öknen imorgon. Då grät kaktusen ännu mer: jag vill inte tillbaks till öknen. Du måste, sa igelkotten, du är en kaktus. Jag vill vara en ros. Men du är inte en ros, du är en torr, äcklig, stickig kaktus. Ballonger, sa kaktusen.
Mm.
Ett öga och ett öra gick in i bilen. Pappan spände fast dem i baksätet och sa: okej, lugna ner er nu då så får vi tillbaka till BB. Ni måste nog vara lite längre där än. Okej, nu här har jag en vits som jag vet att du kommer att tycka om, för att det handlar om Hitler.
Ja.
Hitler och en kattunge gick in på en buss. Hitler sa åt busschauffören: ursäkta, är det här nazista bussen till golfbanan? Busschauffören sa: ja, det är det. Hitler sa: bra, då kommer jag med. Är du bra på golf då? Frågade busschauffören av Hitler. Hitler sa: ja, jag har alltid lite problem att komma ut ur bunkern. Vad heter kattungen då? Mein Katz.
Mein Katz.
Ja, som hans bok.
Ja, alltid är det ju inte lätt med humor. Men vi tycker ju att man ska ändå försöka. Och,
får jag ta en sista?
Nej.
Batman och Tarzan gick in i omklädningsrummet. Batman frågade: alltså Tarzan, jag har alltid undrat, varför skriker du så mycket? Jag är allergisk mot lianer. Så det gör ont.
Han får utslag.
Det gör jätteont varje gång.
Aj, aj! Det rinner ur ögonen och han struper på det helt svårt. Han måste, det är hans enda sätt att ta sig fram.
Och så hör han hur de här aporna börjar tromma någonting. Jag skulle inte orka få rädda någon från någon krokodil nu. Det är så ont.
Oj, oj, oj. Ja, men
jag är nöjd. Jag är nöjd.
Ja, när du lyckades till sist här. Mm. Och så är det ju. Alltså, om man skriver 10 vitsar och en är bra, så har man i alla fall skrivit en bra vits. Men om man inte skriver någonting så får man ingenting gjort.
Nej, så är det.
Och det är väl så här, det gäller väl allting i livet, att man ska försöka sitt bästa och inte kräva att det blir bra redan från början eller att allting blir bra.
Eller att man har någon sorts så här kontroll och att man bara, om man skriver 10 saker och att en är bra, så då bara säger man den där som är bra.
det kallas kvalitetskontroll och det är någonting som man bör idka när man ska till exempel spela in en podd. Men det här är Tedokai-podden och vi tillåter vad som helst att hända och vi är glada att ni har lyssnat. Vi hoppas att ni även nästa vecka återvänder till denna vitsmaskin.
Jag har någon kort till.
Jag såg att du tog fram häftet.
Shaggy och Usain Bolt gick in i en vulkan. Och Usain Bolt sa: "See, jag är så snabb att jag inte brinner upp." Men så snubblade han och brann upp. Och så sa Shaggy:
"Mr. Lava Lava."
Kanske Tarzan var roligast.
Kanske det är där det slutar.
Sly, I am so pumped up for your new show Strong the night on NBC. Good luck. I'm proud of you. Dubai, 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 Dubai.